With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och där fider liksom spårvagnen ut som är med i våran jingle. Har du aldrig funderat på vilken spårvagn det är?
Jag tror att det är den sjua som kommer från Tynnered på väg förbi Marklandsgatan som jag ser där borta. Det kan vara den spårvagnen.
Jag är väldigt säker på att det är den äldre varianten som snart är helt borta.
Ska vi inte göra ett avsnitt med din bror som har komponerat tingen där vi går igenom och pratar om just vilket spårvagn
det är? Och så har vi med Amandus, min andra bror också, som han har kört massa spårvagn. Han borde ha koll. Frågan är också, det gnisslar ju väldigt mycket.
Ja.
Så det lär ju vara en kurva.
Ja.
Och då undrar man vilken kurva
mycket
också.
Mycket intressant. Ska vi skicka den frågan till våra lyssnare att svara på?
Ja,
skicka till gator och torg i gotvarg@gmail.com om du vet vilken kurva som det är spåren gnisslar i och vilken modell.
Och så får jag väl fråga mina två bröder också om de kan komma med någon insikt och någon slags facit. Men det var ett sånt här härligt intro. Alltså intro till introt som är att det här är Gator och torg i Göteborg. En podcast om gator, platser och annat skojigt i den här staden. Och vem har vi som vanligt?
Mattias Axelsson.
Ja, precis. Mm. Jag skulle säga det den andra gången.
Ja, förlåt.
Nej.
Jag kan säga ditt namn, Daniel Karlenfors.
Men vad gör jag här?
Du är programledare, ställer frågor till mig.
Vi sitter ju här nu på någon slags...
Plats.
Och då är ju frågan, är vi verkligen på den platsen som vi ska prata om nu?
Ja, det är vi faktiskt. Vi är nämligen på Marklandsgatan. Och det är ju Marklandsgatan som vi ska prata om idag. Vi har tagit oss bort från älven där vi befann oss i 3 avsnitt.
Ja, just det.
Fram och tillbaka längs med älven. Och nu har vi förflyttat oss söderut till Marklandsgatan. Vi tittar bort på spårvagnshållplatsen Marklandsgatan. Och här är det ju lite lurigt. För Marklandsgatan, det är ju ämnet för dagens podd. Alltså platsen eller gatan Marklandsgatan. Men ska man titta på kartan för till exempel Lantmäteriverket eller Göteborgs stad så kan man faktiskt se att Marklandsgatans spårvagnshållplats har inte adressen Marklandsgatan.
Va?
Utan den heter Marklandsplatsen.
Aha.
Och det är ett namn som bara har funnits sedan 2012. Utan Marklandsgatan är ju egentligen den här gatan som går från spårvagnen längs med Högsboleden och sen då Kammarskjödsleden hela vägen ner till Tunnlandsgatan. Det är de här skivhusen som står längs med Högsbo. Leden.
Men varför har den fått namnet Marklandsgatan?
Ja, alltså Marklandsgatan, det är ju ett av de här gruppnamnen som är så vanligt i Göteborg och annorstädes på 1950-1960-talet när man bygger nya bostadsområden och ska smälla upp en jättemassa nya gator. Då tar man ju gärna ett tema. Vi har ju varit borta och pratat i Frölunda om Musikvägen och liknande Marconigatan och Radiotorget. Och just runt det här Marklandsgatan så har vi platser som har fått namn efter mått på värden av jordegendomar. Det vill säga hur mycket en jordegendom var värd. Och då kunde man mäta det i olika mått. Och vi har runt omkring här Kaplandsgatan, Skepplandsgatan, Tunnlandsgatan. Det är den typen av gator som vi har här omkring Marklandsgatan. Så det är ett sånt här gruppnamn. Och jag tror att Marklandsgatan får sitt namn officiellt i slutet på 1950-talet.
Och det kopplar ganska bra upp till Högsbo och alla mynten då också när du har Markland och det är ett slags mått på värdet.
Ja, och jag tror att det finns en poäng där att man går över till sen guldmynt och markmynt och liknande där uppe.
Och pennygången.
Som vi har pratat om i ett avsnitt tidigare.
Det har vi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och det här är ju ett fritt avsnitt som alla kan lyssna på. Men vi är väl medvetna om att vi har reklam. Och den kanske man inte alltid vill ha.
Nej, vill man slippa reklamen så kan man gå in på patreon.com/gator och torg i Göteborg och där blir månadsgivare. Mm. För då får du avsnitten reklamfritt i din poddspelare. Går man in på sin sida på patreon.com/gator och torg i Göteborg så finns det där en länk som man kan klistra in i sin poddspelare för att kunna lyssna på alla avsnitt reklamfritt. För det är inte bara så att man får avsnitten reklamfritt, man får ju också tillgång till alla avsnitt i full längd. För vartannat avsnitt, det är ju för er som inte ännu är månadsgivare på patreon.com/gator och torg i Göteborg, de är ju så att säga rumphuggna. De blir bara 10 minuter långa. Så vill ni ha fullversionen utan reklam av även de avsnitten så går ni in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Och det är ett bra sätt att stötta oss. Ett annat bra sätt är att dela med sig av alla våra avsnitt i sociala medier och sådär.
Det får man jättegärna göra. Twitter, Facebook, Instagram. Dela.
TikTok.
Om man använder TikTok så får man jättegärna dela det där.
Så nu vet vi ungefär var i göteborgska terrängen vi befinner oss. Men det här området har inte alltid varit en del av Göteborg eller den kollektivtrafikhubb som den är mest för mig. Så vad hände liksom?
Ja, alltså fram till mitten av 1900-talet så var det område som idag räknas som Marklandsgatan den nordostligaste delen av Västra Frölunda socken. Och Västra Frölunda socken var ju en egen socken eller så småningom sedan en egen kommun fram till 1945. Och egentligen hela vägen fram tills att Västra Frölunda inkorporeras med Göteborg så är det en utpräglad jordbruksbygd hela vägen upp till stadsgränsen. En liten del av området, alltså den delen där hållplatsen ligger idag, var faktiskt en del av Mölndals kommun, eller Fässbergs socken och det som idag är då Mölndal. Och det är lite svårt att beskriva det här i ord. Jag kommer lägga upp en karta på vårt Instagram-konto Gator och torg i Göteborg, för det är liksom som en liten nästan enklav som sticker in. Det är inte en rak gräns, utan den delen där Marklandsgatans hållplats ligger tillhörde Mölndal och den norr om tillhörde Frölunda och sen så kommer Göteborg där norr omkring. Och runt omkring i det här området så fanns det ett antal byar. Vi känner igen de namnen från tidigare avsnitt. Vi har bland annat Grimmered och Ekebäck, Tofta, Flatås och Bua. Det är sådana byar som låg i Västra Frölunda socken.
Jordbruk finns det väl typ inga spår av idag. Det är lite parkering och en del relativt höga hus. Så när kommer den första bebyggelsen?
Ja, det är ju egentligen vid sekelskiftet slutet på 18, början på 1900-talet som man börjar att göra olika typer av utbyggnader med bostads- och fritidsbebyggelse i det området som sen ska växa fram som Marklandsgatan. Och om man tittar på tidig bebyggelse här i området så skulle man kunna definiera tre ganska distinkta områden av eller typer av bebyggelse. Vi har dels Frölunda Borgs villaområde som vi fortfarande har rester och delar av. Vi har Högsbotorpen i norr och sen har vi Högsbo kolonistugeområde.
Frölunda Borg, har det liksom funnits en borg här?
Ja, alltså det har funnits en fornborg upp på berget där Högsbo industriområde ligger, alltså de norra delarna av Högsbo industriområde. Sen är det inte helt säkert att det är den fornborgen som har gett namn åt Frölunda Borg. Det finns egentligen två stycken, ska man säga, hypoteser om varför Frölunda Borg har fått sitt namn. Mm. Det ena är då kopplingen till fornborgen där uppe och Frölunda socken, borgen, Frölunda Borg. Den andra hypotesen är att Frölunda Borg, när det byggs ju precis på stadsgränsen mellan Göteborg och Frölunda. Och då är den hypotesen att man tar förledet Frölunda, efterledet från Göteborg, Borg, Frölunda, Borg. Och att man där slår ihop det till Frölunda Borg. Och vilken av de här hypoteserna som stämmer, det kan inte jag uttala mig om. Jag vet att Västra Frölundas hembygdsförening, som jag brukar sätta stort värde till vad det gäller källkritik och liknande, de förordar den senare tesen, att det är kopplingen Frölunda och Göteborg, att det ligger på stadsgränsen.
För det finns ju en arena, ska vi kalla det, en hockeyarena, Frölunda Borg.
Ja, i stadion ska man kunna säga.
I stadion Frölunda Borg. Och den har ju funnits en stund och det finns en viss historia. Och då blir ju frågan, vilket numera extremt stort och känt band har haft ett gig i Frölunda Borg och vilket år?
Jag tänker mig att det är ganska många band som har spelat
i Frölunda
Borg.
Det här är väldigt speciellt.
Jag gissar att det är något av dina hårdrocksfavoritband, att kanske Meshuggah har spelat där 1900.
Nej, de är inte tillräckligt stora.
Har Iron Maiden spelat i Frölunda Borg?
Det vågar jag inte svara på, men de är inte heller tillräckligt stora.
Nej, vilka är det som har spelat i
Frölunda? Metallica spelade
ja,
där
Metallica
1987.
Spelade. Det är stort. Det, är det stort. Måste man ändå säga.
Men då var de ju ganska i början på sin karriär. Mm. Så att då
så Metallica har alltså spelat i Frölunda Borgs stadion?
Ja,
hur mycket publik var det då? Vet du det?
Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men jag gissar att det var fullsatt. Men ja, nu har vi pratat om en modern företeelse, en hockeyarena, stenkast härifrån. Men... när växte Frölunda Borg fram, så att säga, egentligen det som är hela området? Så att säga.
Ja, alltså det växte fram i slutet av 1800- och början på 1900-talet. Och då är det på mark som tillhörde Långeberga Bockegård och Långeberga Frälsegård i dels Västra Frölunda socken och dels i Fässbergs socken i Tosthult, som det heter. För där är ju då återigen ett område som delas mellan Frölunda och Mölndal. Och bebyggelsen som växer fram, den låg då precis utanför Göteborgs stads gränser, längs med den landsväg som går söderut från Linnéplatsen och sen söderut mot Frölunda och Askim, alltså där Dag Hammarskjöldsleden går idag. Och man kan idag dela upp Frölunda Borg i två delar. Dels den som då låg i Västra Frölunda i den norra delen, Frölunda Borg. Och dels den som låg i den södra delen i Mölndal som heter Tosthult. Och det är det området som man kan säga inringas av Marklandsgatans hållplats, där Marklandsgatans pizzeria ligger bland annat. Och kring förra sekelskiftet där runt 1900 så kan man ju säga att det är ganska få i Sverige som känner till begreppet villor, eftersom då bodde man antingen i en gård eller stuga på landet eller en lägenhet inne i stan. Villor, tror jag, växte fram i Tyskland från början. Och de första villasamhällena i Sverige har vi i Stockholmsområdet 1878, i Sundbyberg och i Djursholm 1889. Och de första villorna i Frölunda Borg, de byggs då under de första årtiondena av 1900-talet. Och en del av de husen som är från det riktigt tidiga 1900-talet finns fortfarande kvar längs med Frölunda Borgs allé norr om Marklandsgatan. Och det är de husen som vetter mot Marklandsgatan, alltså längst i söder i Frölunda Borg. Jag ska lägga ut kartor och markera vilka av de gamla husen som fortfarande finns kvar. Och området i Frölunda Borg, det får ju ökad betydelse när man tar fram Säröbanan under det tidiga 1900-talet. Dock fanns det inte en station i Frölunda Borg från början, men de boende i området pockade på att det skulle behövas bättre kommunikationer mellan Frölunda Borg och stan, vilket gjorde att man 1908 invigde Frölunda Borgs station längs med Säröleden. Och senare så kom den stora landsvägen och dras parallellt med den del av järnvägen och fick namnet Dag Hammarskjölds väg.
Och här känner jag ändå att du kanske ska dra lite kort om vem Dag Hammarskjöld var, för man får ju inte en väg uppkalla sig hur som helst.
Nej, Dag Hammarskjöld, han var ju svensk diplomat och politiker och framförallt känd i världen som FNs generalsekreterare. Och anledningen till att han fick en väg uppkallad och senare också motorleden, Dag Hammarskjöldsleden, det var ju för att han omkom 1960-talet, jag kommer inte exakt ihåg, när han medlade i konflikten i Kongo. Och det finns mycket som tyder på att han blev mördad, att hans plan blev nedskjutet, men det har aldrig riktigt klarlagts vad det var som hände. Men i och med att han dog där på 60-talet så fick han den här vägen och sen leden uppkallad efter sen.
Vi har varit inne på den här hockeyarenan. När byggs den? Är det nu?
Det är 1967 som Frölunda Borgs arena, så att det är när Marklandsgatan är färdigbyggd som man bygger den första Frölunda Borg. Sen renoverar sig ju den i grunden 2009.
Men vare sig kolonin eller torpen är ju kvar. Vad händer med dem?
Ja, så koloniområdet och Högsbotorpen, det är ju två områden som man plockar bort under 1900-talen. Högst på 1900-talet. Högst på torpen har vi pratat om bland annat i avsnittet om Axel Dahlströms torg och även i avsnittet om Pennygången, tror jag. De byggdes ju i början av förra seklet för och av arbetare i Göteborg som hade mer än två barn och en fast anställning, och då fick de arrendera en bit mark i Högsbo och där bygga sig ett torp, och då byggde man någonstans runt 60 torp. Finns bland annat en grund till ett av torpen kvar uppe på Pennygången. Finns två torp kvar bevarade, dock inte på de platser där de stod tidigare, utan i anslutning till Axel Dahlströms torg. De arbetare som byggde de här torpen, de fick ingen hjälp av kommunen mer än att det sattes upp några vattenposter, utan de boende i torpen fick själva spränga berg och röja mark för att kunna bygga sina torp. Och sen så bodde man i torpen, man odlade frukt och grönsaker, man höll sig med djur, man hade höns och kaniner och getter, och några hade till och med kor. Och sen så när man under efterkrigstiden ska börja den här storskaliga bebyggelsen av förortsområdena, då sägs de här arrendena upp och man tar marken i anspråk, bland annat då för storskalig bostadsbebyggelse i Högsbo och sen upp på Högsbohöjd. Och även Högsbokolonin går samma öde till mötes som Högsbotorpen. Och precis som Högsbotorpen så byggs det här koloniområdet under 1900-talets första hälft. Och Högsbokoloniområde, det är ett antal små kolonistugor som låg precis där Marklandsgatan respektive Kaplandsgatan ligger idag. Och 1958 så ska den sista midsommarfesten i Högsbokolonin ha hållits, för sen efter det så behöver man ta marken i anspråk för annat. Man ska ju bland annat bygga hela Marklandsgatan. Så de flesta kolonistugor, de flyttas till Välenområdet i Askim där de fortfarande står kvar.
Ja, Västra Frölunda blir en del av Göteborg 1945. Är det lite av katalysatorn för förändringarna i området?
Ja, alltså när Göteborgs stad ska expandera under andra halvan av 1900-talet, då behöver man ju mark. Så 1945 så inkorporerar man hela Västra Frölunda med Göteborg, och i början av 1950-talet så blir även de här små delarna av gamla Fässbergs socken en del av Göteborg. Så Göteborg äger hela det här området. Och den lättbebyggda jordbruksmarken i nuvarande Järnbrott och Rud betraktades vid den här tiden som stadens största markreserv, dit hälften av den fortsatta bostadsproduktionen under slutet av 40- och början på 50-talet skulle förläggas. Man började direkt att planera området. Man skulle ha industrier, man skulle ha bostäder och man skulle ha anslutande centrumanläggningar. Och den dåvarande stadsplanechefen Tage William Olsson, han hade en tydlig ambition med hur Frölunda socken skulle planeras. Man skulle göra grannskapsplaneringar med i möjligaste mån sparad natur och fria vidder. Och under 50- och 60-talet så bebygger man Frölunda successivt. Tanken var att man skulle bebygga området runt Frölunda torg först. Och då var tanken att man runt Frölunda torg skulle bygga låga hus i kontakt med naturen och med generösa utblickar. Och just det här att staden inte ägde all mark försenade dock utbyggnaden av området runt Frölunda torg. Man var tvungen att avvakta en ny expropriationslagstiftning och under tiden arbeta med andra områden som staden redan ägde.
Jag noterar att även du tyckte att det här var ett ganska svårt ord.
Det är svårt ord att uttala, om inte annat. Expropriationslagstiftning.
Men är det lätt att förklara? Och vad betyder det? Varför var man tvungen att vänta på det?
Ja, expropriationslagstiftning, det innebär helt enkelt att staten kan expropriera områden från privata markägare. Att man helt enkelt tvångsinlöser områden. Även om ägaren till marken inte vill sälja, så kan staten genom lagstiftning bestämma att nu ska vi ta över den här marken.
Nu ska du sälja marken oavsett om du vill
eller inte. Oavsett om du vill eller inte. Och anledningen till att man var tvungen att vänta in det här, det var ju att just man ägde inte marken. Men däremot så ägde man ju annan mark i Frölunda socken, till exempel runt Järnbrott där man bygger Radiotorget på 50-talet. Och sen har vi Högsbo torp i början på 1950-talet, även det som utformas i form av en grannskapsenhet med det klassiskt formade Axel Dahlströms torg i centrum.
Och här vill jag ändå påpeka att vi har gjort någon slags loop för det avsnittet om Axel Dahlströms torg. Vilket är det?
Det är det första avsnittet som vi gjorde i den här serien överhuvudtaget. Kommer du ihåg något speciellt från det avsnittet?
Jag kommer ihåg att det var en hund jag fick klippa bort.
En hund som skällde i bakgrunden. Det är korrekt faktiskt. Ja. Så det finns
bland annat. Sen hade vi Konstverket som det var en del om.
Lyssna gärna på det gamla avsnittet. Ja. Lyssna gärna på våra gamla avsnitt om ni inte redan har gjort det. Och sen har vi också Södra Kaverös där man byggde ett flertal flerbostadsområden i högt belägen kuperad bergsterräng med björk och tallskog runt omkring. Och sen i slutet av 50 och början på 60-talet så bygger man vidare med högst på höjd och flat och så Norra Kaverös. Och sen så får Frölunda centrum med Frölunda torg vänta till slutet av 60-talet innan det blir bebyggt.
Vi har gått ganska fort genom historien. Det verkar inte ha hänt så där supermycket här kring 1800-talet. Vi är framme 1960. Är det nu man då bygger Marklandsgatan så som vi lite känner igen den?
Ja, alltså Marklandsgatan i någon form moderna, med sitt moderna utseende. Det är ett barn av slutet på 1950, början på 1960-talet. För stadsplanen för den här delen av Högsbotorp, den fastställs 1958 för ett område om ungefär 30 hektar. Och området, det låg norr om Göteborgs luftvärnskårs kasernområde. Och det som redan fanns i området, det var ju till exempel Frölunda borg, Högsbogatan fanns. Och det, man kan säga att området byggs i en dalgång mellan å ena sidan Änggårdsbergen och å andra sidan, jag vet inte om det heter Högsbobergen, men det är berg där Högsbohöjd ligger. Och den här dalgången då går i nord-sydlig riktning. Och en stor fördel med det här markområdet, det var att staden redan ägde marken. Man var så inte tvungen att vänta in den här expropriationslagstiftningen. Och för den bebyggelse som fanns, som jag redan varit inne på, det är ju dels det här kolonistugområdet. Det fanns några enfamiljshus och det fanns ett tvåvåningshus. Området där man planerade att bygga Marklandsgatan, man upplevde det som ganska centralt beläget. Och eftersom man redan hade börjat planera för en spårvagnslinje som skulle gå via Marklandsgatan hela vägen till Frölunda och Tynnered, så blev det väldigt lätt att knyta ihop det här området med den centrala delen av Göteborg. Men eftersom man ändå tänkte sig Marklandsgatan och Kaplansgatan och området runt omkring här i Högsbotorp som ett centralt beläget område, så ville man ha ett högt utnyttjande av området och man ville ha en koncentrerad hyreshusbebyggelse.
Kan du då beskriva hur den här planeringen blev?
Ja, i mitten av den här dalgången så reserverade man ytor för bland annat skolor och förskolor och lekplatser och parkområden. Och mycket av det har ju faktiskt bevarats, även om man i mellanhusen har en del nybebyggelse under de senare åren. Grundidén för hur man bygger det här området, det är ju det som ligger i tiden under svensk efterkrigstidsplanering. Det är ju det här med bilseparering. Det vill säga att bilar och bostadsområden skulle hållas isär. Det ska inte köra några bilar inne i bostadsområden. Man skulle ha ett lokalcentrum med affärer. Man skulle ha en kyrka. Det skulle vara lekytor och skolor i mitten av området. Och redan från början så planerar man för kvartersbutiker. Och de här husen som är väldigt typiska för Marklandsgatan, alltså de här gula skivhusen som man ser om man åker längs med Högsboleden eller Dag Hammarskjöldsleden, de ritades 1959 av arkitekt Ernst Hansson på uppdrag av de privata byggherrarna Kjellberg och Hansson. Och även om husen idag skiljer sig en del åt på utsidan, så var de gula tegelfasaderna samt fasaddetaljerna i koppar genomgående element som visar att området ritades i ett sammanhang. Alltså de är ganska lika varandra, men om man specialstuderar dem och tittar noga så ser man att husen ändå faktiskt skiljer sig åt en del i utformning.
Ja, så om jag har förstått det rätt så blir detta område till under 1960-talet typ helt nybyggt. Så hur var det då att bo här?
Ja, alltså när man flyttar in här i början av 1960-talet så kostade en trerummare 292 kronor i månaden. Och ska man omvandla det till dagens priser så motsvarar det ungefär 3500 kronor för en lägenhet på tre rum och kök. Varken Högsboleden eller Dag Hammarskjöldsleden var ännu byggd. Särbanan gick fortfarande ett par år till. Man kunde alltså ta tåget från Frölundaborgs hållplats ner till Aschum och sen vidare till Särö. Och Doris Andersson var en av dem som flyttade in i området när det var nybyggt. Och i en intervju så beskriver hon det så här, att vi bodde på Risåsgatan innan i en enrummare med kök. Det var gamla maskiner i tvättstugan, omodernt, och så fick vi möjlighet att flytta hit. Vi var överlyckliga, för vi ville allra helst bo här där Högsbokolonin legat.
Det är ju ganska ofta som du är ute och letar i tidningar och sådär. Du hittar ju ofta saker som journalister och politiker och andra har sagt. Men de här beskrivningarna från människor som faktiskt har bott i området, jag personligen tycker väldigt mycket om dem. Ja. Så hitta gärna fler utav dem om du kan.
Ja, men de är väldigt roliga, just det här att man, hur vanliga människor som flyttade in i områdena tänkte. Mm. Och det är ju faktiskt återkommande, det här, människor som flyttar in i bostadsområden byggda på sent 50, tidigt 60-tal, just hur man slås av hur modernt man tyckte att det var att flytta in och vilket lyft det var från att flytta från gamla arbetarkvarter i till exempel Haga och Landala och liknande.
Och hur genuint det är. Det är liksom inte någon propaganda, utan detta är verkligen sådär. Det här kände folk liksom. Jag tycker väldigt mycket om det. Ja, och som sagt, efter den här lilla diskussionen, eller reflektionen snarare, över vanliga människor som flyttar in, så är det ju ändå så att idag är ju Marknadsgatan mer som en slags knutpunkt för spårvagn och buss och så. Och när blir det så?
Ja, du har nog rätt i det, att frågar man en random göteborgare som inte bor här vid Marknadsgatan, så tänker nog de flesta på Marknadsgatan som en hållplats. Man åker hit antingen för att ta sig vidare mot Frölunda eller byta till någon av bussarna som går söderut, eller treans spårvagn som går via Majorna till Stigbergstorget. Och spårvagnen till Marknadsgatan, den dras fram 1962 då man bygger spåren från dels Högsbogatan och dels från Linnéplatsen. Och mellan Linnéplatsen och Marknadsgatan så delar spårvagnen spår initialt med Särebanan. Den läggs ju ner här ganska snart in på 1960-talet. Och in vidare på 1960-talet så dras ju spåren vidare ut genom Frölunda. Linje 1 dras vidare till Axel Dahlströms torg 1963, och sen året därefter så förlänger man spårvagnen hela vägen till Frölunda torg. Och då är ju inte Frölunda torg ännu byggt, utan det man har som sista hållplats, det är Orgelgatan, och sen så byggs ju Frölunda torg och invigs 1966, tror jag att det är, om jag inte minns fel. Och
sen Olof Palme.
Ja, Olof Palme som också inviger Älvsborgsbron samma år som ecklesiastikminister. Och sen drar man även spåren vidare till Tynnered. Så idag så kan du åka 3 stycken linjer ut till Frölunda och Tynnered. Det är 7:an, 8:an och det är 1:an.
Men 1960-talet, är allting färdigt då? Händer ingenting mer här sen?
Ja, så det som är lite speciellt med Marklandsgatan, det är ju att det faktiskt inte hände så jäkla mycket sen under andra halvan av 19 och in på 2000-talet. Under andra halvan av 1900-talet så breddar man Marklandsgatans hållplats vid ett antal tillfällen. Man bygger fler busspår och liknande. Och givetvis så går det ju fler bussar framförallt för Marklandsgatan idag än vad det gjorde på 1960-talet. Vi har ju till exempel Stombuss 16 uppe på Högsbohöjd, och vi har expressbussarna ut mot Säre och liknande. Det har byggt en ny skola här inne på området, Skytteskolan. Den gamla revs ju, och man har byggt en ny som väl invigdes i år, om jag inte minns fel, eller om det var förra året. Men den är väldigt nybyggd i alla fall. Sen längst söderut i området, alltså mot Tunnlandsgatan, så finns det ju några ganska nybyggda hus som har stått där i knappt 10 år. Men som helhet, om man ska titta på Marklandsgatan idag, så är det ju väldigt mycket ett monument av sin tid. Mm. Det är ju ett exempel på den här storskaliga bostadsbebyggelsen och idén om trafikseparering som man hade under 1960-talet.
Får nog ändå säga att du faktiskt glömt en grej.
Vilken då?
Den stora laddstationen för elbussar.
Ja, Marklandsgatan har ju också en laddstation för elbussar som vi ser därifrån vi sitter.
Och säger också någonting om vad jag lägger märke till.
Och eftersom 16-bussen är numera oftast en elbuss, så stannar väl den där och laddar. Men ska man titta på Marklandsgatan som helhet, så är det ju väldigt mycket. Det är en rest från 1960-talet. Det har inte hänt så himla mycket i området vad det gäller bebyggelse.
Som jag då brukar säga, vi har kommit till något slags slut för den här gången. Det kan finnas mer saker att säga, men just nu kommer vi inte på något mer.
Nej, vi är färdiga med Marklandsgatan för idag.
Ja.
Så vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej. Hej. We'll be right back.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.